Coronateserna. 52 teser om krisen och hur vi startar om samhället. Skriven och inläst av mig, Rasmus Landström. Kapitel 1. Tes 1. Det som inte växer är döende. Så lyder titeln på Jesper Waits debutroman från 2012. Under några blåsiga dagar i april, när jag sitter isolerad på Västgötaslätten, går jag omkring och tänker på den. Romanen är en dystopi med ett medelklasspar i centrum. Kvinnan, Lotte, har en sjukdom som kallas Fibonacci-syndrom. Det gör att barnet i hennes mage inte växer. Istället förstör bebisen hennes fettreserver. I boken speglas hennes fysiska tillstånd i en djupt dysfunktionell världsekonomi. Mannen Henrik har ett konsultföretag i turistbranschen som inte växer som det ska i en klimatkrisande värld där allt större områden blir ogästvänliga. I romanen finns alltså ett inre och ett yttre hot, sjukdomen och den hackande tillväxten, precis som nu under coronakrisen. Jag tänker på romanen och hur vårt ekonomiska system använder tillväxt som ett schack. Detta är givetvis inte något nytt, det blottas i varje lågkonjunktur. Men sällan har de existentiella implikationerna varit så tydliga. Det som inte växer är döende. I mars gick svensk näringsliv ut med att 30 000 svenska företag kan gå i konkurs vid en månads nedstängning. Tes 2. Coronakrisen förändrar allt. Det tycks alla överens om. Men var i detta allt består råder det delade meningar om. Många kör sina gamla talepunkter. På Twitter gick Naomi Klein ut kort efter utbrottet och varnade för att krisen kan leda till en ny ekonomisk chockdoktrin med privatiseringar av offentliga verksamheter. En annan grupp hävdar tvärt emot Klein att detta är slutet för privatiseringspolitiken och just-in-time-produktionen. I Flamman menade Guy Standing att coronakrisen kan bli knuffen för att införa universell basinkomst över hela världen. Giorgio Agamben har under krismånaderna upprepat sin tes om undantagstillståndet och det nakna livet till leda, medan Slavoj Žižek i en snabbt skriven bok hävdade att en katastrofkommunism är nära förestående. Allt detta är givetvis intressant. Problemet är bara att ingen vet. Ingen har en blekaste aning om hur länge coronakrisen kommer vara. Ingen vet hur världsekonomin kommer drabbas. Ingen har en susning om vilka politiska krafter den kommer stärka. Visst kan man spå i tebladen som Finansdepartementet och ställa upp scenarier som att vi vid en utdragen kris, vad nu det betyder, riskerar en arbetslöshet på 13,5%. Men i grunden är inte detta mer än fritt svävande spekulationer. Tes 3. En sak som vi däremot vet mycket om är hur situationen såg ut innan coronakrisen. Det är i gårdagens samhälle som krisen slagit ner i och i dagens oklara läge är det strukturerna och utvecklingstendenserna i denna värld vi borde studera. Som Göran Terborn konstaterade i Aftonbladet så har det sedan finanskrisen rått en samhällsekonomisk upplysningstid, i viss mån jämförbar med klimatupplysningen. Forskningen om social och ekonomisk ojämlikhet, skriver Terborn, är en internationell, interdisciplinär republik som sträcker sig från forskningscentra i Helsingfors till Johannesburg, involverar åtminstone 4 Nobelpristagare i ekonomi och företräds av frontfigurer som Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Michael Marmot, Branko Milanovic och Richard Wilkinson. Titlarna på deras böcker är välkända. Kapitalet i 21 århundradet, Jämlikhetsanden, The Triumph of Injustice, Global ojämlikhet med mera. Och deras inflytande är monumentalt. Bland annat har de påverkat IMFs ekonomer i grunden och deras forskning om skatteparadis har lett till en stor diskussion bland västvärldens ledare. Som Terborn konstaterar blev resultatet av 1700-talets upplysningstid de amerikanska och franska revolutionerna. Tes 4. Något som är mindre känt är att vi även i Sverige genomlever en dylik upplysningstid. Det hela började runt 2010 med att ekonomerna Daniel Waldenström och Jesper Roine började bidra med svensk inkomststatistik till World Top Incomes Database.